Så hej alla barn och vuxna. Jag har en fråga till er idag. Om ni fick i uppdrag att förändra världen, vad skulle ni då göra om man räcker upp handen? Ja. Så att alla tror på Jesus. Berätta för hela världen om Jesus. Ha möte. Vad för något möte? Ett bibelmöte för att förändra världen. Som idag kanske. Är det någon mer som vet vad ni skulle göra om ni ville förändra världen? Vad skulle ni göra om ni kunde? Ja.
Vad säger du?
Eller du kanske inte vågar riktigt. Det är okej. Är det någon annan, kanske någon vuxen? Vad skulle ni göra om ni fick uppdrag att förändra världen eller kunde på något sätt? Fred. I dagens vi hade någon som räckte upp handen. Ja. Nej, du behöver inte. Det där har vi no. Lägga lekplatser överallt. Okej, ja, det var låter intressant också. Ja. I dagens bibeltext från Apostlagärningarna 17, vers 1-15, så säger de som var emot Paulus och de kristna så här: nu är de här också, de som har vänt upp och ner på hela världen. Och detta sa de för att de menade att överallt där Paulus och de kristna gick fram i romarriket, hur de stört ordningen och skapat problem. Och överallt där evangeliet går fram, de goda nyheterna om Jesus, där det sprids, så kommer det bli olika reaktioner från människor. Just nu så håller vi på att gå igenom Paulus missionsresor i Apostlagärningarna. Och sist ni barn var med oss så avslutade Paulus sin första, andra eller tredje missionsresa. Kommer ni ihåg? Vad tror ni? Nej. Första, det var smart när alla andra alternativ är tagna. Men nu så befinner sig Paulus på hans andra missionsresa. Kan ni se kartan där uppe? Där uppe är det han reser. I Turkiet och i Grekland bland annat. Och han började med att besöka de kyrkor han hade startat för att uppmuntra och hjälpa de nya kristna. Och sen så ledde den heliga ande honom in i... vilken världsdel befinner vi oss i nu? Sverige är ett land, ja. Och vilken världsdel ligger Sverige i? Är det någon som vet? Europa, ja. Så att den heliga ande ledde in honom i Europa för att starta den första församlingen i Apostlagärningarna. Och i den sista predikan vi hörde från det som Ronny predikade, så blev Paulus och Silas satta i fängelse i Filippi. Men Gud räddade dem och fångvaktaren kom till tro. Och förra gången ni barn var med på predikan så la vi märke till vad som ofta hände när Paulus kom till en ny stad för att berätta om Jesus. Är det någon som kommer ihåg vad som brukade hända när han kom till en ny stad? Biten av en orm, det var när han kom till en ö. Ja, det stämmer. Och när han kom till städer, vad brukade hända? Har vi någon annan också? Du får gärna svara igen sen. Någon som kommer ihåg, vad brukade hända? Han delade evangeliet. Mer. Någon som kommer ihåg, kanske de vuxna. Vad brukade hända när han kom till en ny stad ofta? Fängelse ibland. Förra gången var i fängelse. Han gick till synagogorna, ja. Motstånd. Han fick möta motstånd. Ja. Så ofta började han med att gå till synagogan. Och många gånger så skedde tecken och under för att bekräfta det budskapet som han predikade där. Och människor kom till tro. Och sen blev ofta judarna avundsjuka. Och då vände sig Paulus till de andra folken, till som han kallar hedningar. Och sen så brukar han bli förföljd och tvingas fly. Och sen så började allt om igen när han kom till nästa stad. Och idag så kommer Paulus och hans medarbetare till två nya städer. Thessalonike och Berea i dagens Grekland. Och där så blir de anklagade för att vända upp och ner på hela världen genom att störa ordningen. Men i själva verket så vänder de upp och ner på världen på ett positivt sätt. Hur gjorde de då det? Och vad kan vi lära oss från det? Låt oss gå till Apostlagärningarna 17 och vers 1-15. Då står det så här i Bibeln. De tog vägen över Amfipolis, Apollonia, och kom till Thessalonike där judarna hade en synagoga. Paulus besökte dem som han brukade, och under tre sabbater samtalar han med dem utifrån skrifterna och förklarade och visade att Messias måste lida och uppstå från de döda. Och han fortsatte: den är Jesus som jag förkunnar för er, han är Messias. Några av dem blev övertygade och anslöt sig till Paulus och Silas. Därtill kom ett stort antal greker som vördade Gud och inte så få kvinnor av förnämt släkt. Men judarna blev avundsjuka och fick med sig en del onda män från gatan och samlade en mobb till upplopp i staden. De stormade fram mot Jasons hus och sökte efter Paulus och Silas för att släpa ut dem till folkmassan. När de inte fann dem drog de med sig Jason och några andra bröder till staden styrande och skrek: nu är de här också! De som har vänt upp och ner på hela världen, och Jason har tagit emot dem. De gör tvärt emot kejsarens påbud allihop och säger att en annan är kung, en som heter Jesus. Folket och de styrande blev oroliga när de hörde detta. Och de lät Jason och de andra betala borgen innan de frigavs. Redan samma natt skickade bröderna iväg både Paulus och Silas till Berea. Så snart de kom dit gick de till judarnas synagoga. Folket där var öppnare än de i Thessalonike. De tog emot ordet med stor villighet och forskade varje dag i skrifterna för att se om det stämde. Många av dem kom till tro. Likaså ett stort antal ansedda grekiska kvinnor och män. Men när judarna i Thessalonike fick veta att Paulus förkunnade Guds ord också i Berea, kom de dit och spred oro och hetsade upp folket. Bröderna sände då genast iväg Paulus ner mot kusten. Men Silas och Timoteus stannade kvar där. Paulus vägvisare förde honom ända till Aten och vände sedan tillbaka med besked till Silas och Timoteus att komma till honom så snart som möjligt. Herre, vi tackar dig för ditt ord. Hjälp oss att förstå det och tillämpa det i våra liv. Vi ber i Jesu namn. Amen. Innan barnen går och sätter sig så kommer ni få ett papper med frågor. Och utifrån predikan och efter gudstjänsten så kan ni ge det till Hanna, så tror jag hon har en överraskning för er. Du kan läsa själv, då kan du få ett papper med frågor om du vill. Så om några skulle kunna hjälpa mig att dela ut papper och pennor. Kan du hjälpa till alla mindre barn som vill ha ett papper att rita? Okej, så låt oss lägga märke till hur har de vänt upp och ner på hela världen? Och vad kan vi här idag lära oss från det? Och jag vill att ni ska lägga märke till två saker i predikan. För det första, genom förkunnelsen, predikandet av evangeliet, de goda nyheterna om Jesus. Och när det gäller Paulus förkunnelse så ser vi både hans metod men också budskapet. Efter att Paulus och hans medarbetare lämnade Filippi så läser vi vers 1-2 hur de tog vägen genom Amfipolis och Apollonia och kom till Thessalonike där judarna hade en synagoga. Paulus besökte dem som han brukade och under tre sabbater samtalade han med dem utifrån skrifterna. Resan mellan Filippi där de var till Thessalonike, det var ungefär som att gå härifrån till Jönköping. Vad var det då för någon metod som han följde? Jo, sin vana trogen så började Paulus att gå till synagogan. Det var ungefär som judarnas kyrka. Där han samtalade och förklarade utifrån skrifterna. Så hans metod var att han började gå dit där det fanns intresserade människor. När han senare kom till Aten, som vi kommer lägga märke till om två veckor, så gick han till både synagogan och torget där han talade med dem som han träffade. Vad kan vi då lära oss från detta? Vad kan vi hitta människor som visar intresse och som vill höra om den kristna tron? Och överhuvudtaget, var kan vi träffa människor att samtala om tron? Och här så är Agape som vi bad för ett föredöme för oss som började med något de kallar konversationscafé. Där man möter människor som är intresserade av att tala om de stora frågorna. Under många år under flyktingkrisen så brukade vi stå på Kvibergs marknad här i Göteborg och dela ut Nya testamenten och evangeliedelar på massa olika språk till de som var intresserade. När jag och min fru bodde i Mellanöstern så var det väldigt lätt att prata med studenter. De var väldigt nyfikna på västerlänningar och väldigt intresserade av att prata om den kristna tron. Så ofta studenter kan vara väldigt öppna och intresserade. Var är bra mötesplatser för oss att lära känna människor för att bygga vänskap och nå dem med evangeliet? Det är någonting vi kan ha med oss i tankarna. Kanske du kan gå fika med eller bjuda hem en klasskamrat eller arbetskamrat för att få tillfälle att dela evangeliet. Kanske du kan börja gå till samma kafé i en förort och lära känna de som sitter där varje dag. Till exempel när vi bodde i Bergsjön så fanns ett kafé som en mötesplats för de somaliska männen i området. Så det skulle kunna vara ett jättebra tillfälle att gå till samma plats, lära känna folk för att få dela evangeliet. Många gånger de som är nya i en stad som studenter och flyktingar, de är ofta mycket öppna för att träffas och samtala. Kanske du kan gå till ett språkcafé eller hjälpa till på ett bibliotek med läxhjälp för att bygga broar, lära känna människor och på det sättet få möjlighet att dela de underbara nyheterna, evangeliet om Jesus. Vad kan vi som församling och vi som kristna gå där det är lätt att bygga relationer och börja prata om den kristna tron? Hur kan vi knyta kontakter som leder till att vi får dela evangeliet? Vi lägger märke till hur Paulus och de tidiga kristna vände upp och ner på världen. För det första genom förkunnelsen. Och här har vi lagt märke till metoden Paulus använde. Om vi ska nå människor så måste vi gå dit där de är och försöka hitta de som är intresserade som Gud verkar i för att berätta evangeliet för dem. När det gäller förkunnelsen så är budskapet vi förmedlar livsviktigt. Vad var det Paulus förkunnade i synagogerna? Vi läser i slutet på vers 2 och vers 3. Under 3 sabbater samtalade han med dem utifrån skrifterna och förklarade och visade att Messias måste lida och uppstå från de döda. Och han fortsatte: den Jesus som jag förkunnar för er, han är Messias. Han förkunnade samma evangelium för både judar och hedningar, alltså de som inte var judar. Men han gjorde det på olika sätt, där han mötte lyssnarna där de var. Till judarna som väntade på Messias, Guds moder kung som skulle komma, så betonade han hur skrifterna, Gamla testamentet, talade om att Messias måste lida och uppstå från de döda. Budskapet om Jesu död och uppståndelse, det är livsviktigt. För judarna så var Paulus tvungen att betona att det var enligt skrifterna. Precis som vi läste tillsammans tidigare från 1 Korinthierbrevet 15, vers 3-4. I början på mötet om det allra viktigaste. Där det står: jag förde vidare till er det allra viktigaste. Vad jag själv tagit emot, att Kristus, som betyder Messias på hebreiska, att han dog för våra synder enligt vad då? Att han blev begravd, att han uppstod på tredje dagen enligt vad då? Och Paulus säger: denne Jesus som jag förkunnar för er, han är Messias. Den som skriften har talat om. Tänk er att höra detta som jude. Man har väntat hela livet och man väntat i framtiden. Judarna under århundraden har väntat på Messias. Och så kommer Paulus: denne Jesus är Messias. Wow! Häftigt! Nästa vecka under påsk så kommer vi titta på en av dessa texter i Gamla testamentet. Nämligen psalm 22 som talar om Jesu lidande och död på korset. Det är den psalm som Jesus citerar när han ropar: min Gud, varför har du övergivit mig? En annan sådan text som vi läste igår på vår familjeandakt hemma är Jesaja 53 som talar om Jesu lidande, död och uppståndelse. Att Jesus kom till jorden, det var ingen slump. Att han led, dog och uppstod, det var ingen tillfällighet. Det är något som skrifterna, Gamla testamentet, i förväg förutsagt. Men varför är då detta så viktigt? Varför är det, som Paulus skriver, det näst viktigaste, tredje viktigaste, fjärde viktigaste? Nej, det allra viktigaste. Varför behöver vi förmedla detta budskap till människor? Jo, vi alla människor har ett stort problem gemensamt. Vi kommer alla en dag dö. Detta liv kommer ta slut. Bibeln lär oss också att efter döden kommer domen. Och det är inte bara så att några av oss har syndat, utan vi har alla syndat. I våra tankar, med våra ord och genom våra gärningar, vad vi har gjort. Och genom vår synd så är vi skyldiga och förtjänar Guds dom. Men i sin godhet så har Gud Fadern sänt sin son Jesus. Och han levde det liv vi inte kunde leva. Ett perfekt liv. Och han har dött för alla som tror på honom. Och han har uppstått. Så att vi kan bli frikända från domen. Förlåtna och få evigt liv med honom. Detta är fantastiska nyheter. Så Jesus, precis som skrifterna, Gamla testamentet lovat, kom för att lida, dö och uppstå så att vi genom tron kan bli räddade. Detta så att vi kan uppstå till evigt liv. Så att vi inte behöver vara rädda för domen eller döden om vi omvänder oss och tror på honom. Det är detta budskap som vänt upp och ner på världen. Så att människor fått det rätt ställt med Gud. Vilket också gör att de kan få det rätt ställt med varandra. Någon som de kunde ändra världen. Vad skulle de då ändra? Att det blir fred. Vi behöver först få fred med Gud. För att vi ska kunna få fred med varandra. Det är detta budskap vi är kallade att berätta för våra klasskamrater, grannar, vänner och vem som helst som vi möter. Att människor genom Jesu död och uppståndelse kan få förlåtelse, evigt liv och en underbar gemenskap med Gud. Hur vände Paulus och de tidiga kristna upp och ner på världen? För det första, genom förkunnelsen. Men det stannar inte där. För det andra, genom gensvaret. Om det bara gick in genom ett öra och ut genom det andra, så skulle de inte vänt upp och ner på hela världen. För att en förändring ska krävas, för att det ska ske, så krävs ett gensvar. Och när vi berättar evangeliet, så bör vi också förvänta oss att människor kommer reagera. Att de kommer att gensvara. I både Thessalonike och Berea så ser vi två typer av gensvar. För det första, förtröstan och forskande. När Paulus förklarade i synagogen i Thessalonike att Messias måste lida och uppstå, och att Jesus är Messias, så ser vi i vers 4 några personer som förtröstade, alltså att de trodde på vad han sa. Det står, några av dem blev övertygade och anslöt sig till Paulus och Silas. Därtill kom ett stort antal greker som vördade Gud och inte så få kvinnor av förnäm släkt. Så några av dem, alltså judar, började tro, och ett stort antal greker och många kvinnor av förnäm släkt. Vad häftigt! De blev överbevisade av evangeliet och började förtrösta tro på det. När Paulus senare kom till Berea, eftersom vi snart kommer se förföljelse i Thessalonike, så står det när de gick till judarnas synagoga i vers 11-12. Folket där var öppnare än de i Thessalonike. De tog emot ordet med stor villighet och forskade varje dag i skrifterna för att se om det stämde. Många av dem kom till tro, likaså ett stort antal ansedda grekiska kvinnor och män. Så här var de mycket mer öppna och tog emot ordet, alltså budskapet, med stor villighet. De forskade varje dag i skrifterna för att pröva om det verkligen stämde. Den kristna tron, den håller verkligen att prövas. Många idag avfärdar den kristna tron som sagor eller som något för svaga människor som behöver en andlig kryckkäpp för att ta sig fram genom livet. Men många är inte villiga att pröva vad Bibeln verkligen säger. Här så är folket i Berea ett stort föredöme och exempel för oss. De uppriktigt forskade och undersökte om det verkligen var som Paulus sa. Du kanske sitter här för att dina föräldrar eller en vän har tagit med dig till kyrkan och du tänker, varför ska jag kasta bort mitt liv på sånt här strunt när jag kan spela datorspel? Eller varför läsa Bibeln och gå i kyrkan när det finns så många andra viktigare saker som jag kan göra med mitt liv? Detta är ju tråkigt. Har du ärligt prövat Bibelns sanningsanspråk? Att Bibeln hävdar att den är sann? Har du uppriktigt studerat och brottats med vad Bibeln säger? I tonåren så gick jag igenom en troskris där jag började ifrågasätta min och mina föräldrars tro. Vad är det som säger att det jag tror är rätt? Hur kommer det sig att inte en muslim, hindu eller en sekulär svensson har rätt? Hur kan vi veta om det Jesus sa verkligen stämmer? Efter en tid började jag verkligen att studera och pröva det Bibeln säger. Och vad som fick en oerhörd påverkan på mig i tonåren, det var just profetiorna i Gamla testamentet om vad som skulle hända i framtiden och deras uppfyllelse i historien. Vi behöver vara som folket i Berea, att vi verkligen vågar pröva om det vi som kristna säger stämmer. Att med ödmjukt och öppet sinne se på vad Bibeln verkligen lär. Om du skulle behöva hjälp med detta, så prata med mig eller någon annan i kyrkan, så hjälper vi dig gärna. Resultatet av att de i Berea forskade varje dag i skrifterna för att se om det stämde, det var i vers 12 att många av dem kom till tro och ett stort antal ansedda grekiska män och kvinnor. När människor verkligen uppriktigt börjar studera Bibeln för att se om det verkligen är så, då bör vi som kristna förvänta oss att många verkligen kommer komma till tro. Det är därför det är så viktigt att läsa Bibeln med de som är intresserade, för att hjälpa dem att förstå vem Jesus är och varför han kom. Vem kan du börja läsa Bibeln med? Du kanske har ett syskon, du kanske har en vän eller en familjemedlem som du kan börja studera Bibeln med. Om du behöver hjälp hur du kan göra detta, så prata gärna med mig eller någon annan som är van att göra det. Även om vad som beskrivs här om folket i Berea gäller icke-kristna som forskade för att se om det Paulus sa verkligen stämde, så gäller även detta indirekt oss som kristna. Det är viktigt att vi behöver forska i skriften för att se om det som predikas här framifrån, om det verkligen stämmer. Är det i enlighet med skrifterna? Och detta är våran önskan som församling och vi som predikar. Vi vill att ni som lyssnare håller oss ansvariga inte på ett överkritiskt sätt. Men är det vi förkunnar verkligen det Bibeln säger? Det är också därför vi brukar ha predikogenomgångar. För de som predikar, för att vi ska kunna uppmuntra och hjälpa varandra att växa i att predika Guds ord. Vi har nu lagt märke till att när evangeliet förkunnas, hur det kommer bli positiva reaktioner med förtröstan och forskande. Men när budskapet med evangeliet om Jesus förkunnas, så kommer det också att bli negativa reaktioner. Och detta är också någonting som vi bör förvänta oss. Paulus och hans medarbetare, de får möta förkastande och förföljelse. Vi ser det i Thessalonike i vers 5-6 där det står: men judarna blev avundsjuka och fick med sig en del onda män från gatan och samlade en mobb till upplopp i staden. De stormade fram mot Jasons hus och sökte efter Paulus och Silas för att släpa ut dem till folkmassan. När de inte fann dem drog de med sig Jason och några andra bröder till staden styrande och skrek: nu är de här också. De som har vänt upp och ner på hela världen, och Jason har tagit emot dem. De gör tvärt emot kejsarens påbud allihop och säger att en annan är kung än som heter Jesus. Så judarna blev avundsjuka. De gillade inte att människorna kom till tro, och de försöker fånga Paulus och Silas. Men när de inte hittar dem så tar de fast Jason som tagit emot dem och andra kristna. Och här så anklagas de kristna inför de styrande i staden när de säger: nu är de här också. De som vänt upp och ner på hela världen. De anklagar dem för att störa ordningen och skapa oreda, vilket är både sant och falskt. De kristna själva skapar ingen oreda, men reaktionen från judarna och hedningarna som inte vill ta emot budskapet som här, det är oreda. De som kommer till tro blir snarare tvärtom genom evangeliet fredliga och goda samhällsmedborgare. De anklagar också de kristna för att gå emot kejsarens påbud. Alltså hans befallning med att säga att en annan är kung än som heter Jesus. Och detta är också både sant och falskt. Det är sant att kristna anser att Jesus är kung och att de underordnar sig hans styre framför alla andra. Men samtidigt så försöker inte de kristna att störta romarriket eller kejsaren. Utan Paulus säger att de och vi här inne ska hedra och be för överheten. Alltså de som är i ledande ställning. Så de blir falskt anklagade. Och i vers 10 tvingas Paulus och Silas att fly till Berea. Det är en sträcka ungefär som härifrån till Uddevalla. Men när de flyr, vad händer? Gud använder det för att sprida evangeliet, de goda nyheterna om Jesus, vidare till nästa plats. I Berea, som vi redan sett, är de öppnare än de som är i Thessalonike. Och många kommer till tro. Men i vers 13, när judarna i Thessalonike fick veta att Paulus förkunnade Guds ord också i Berea, kom de dit och spred oro och hetsade upp folket. Än en gång tvingades Paulus att fly. Och vad händer? Ordet sprids vidare till Aten. Nästan lika långt från Göteborg till Västerås. Också vi bör också förvänta oss, när vi berättar evangeliet, att många kommer att förkasta och inte vilja ta emot det. Vi behöver också förbereda oss på på att vi som kristna kommer att bli förföljda. I andra Timoteus 3, vers 12 så lovar Bibeln, så kommer alla som vill leva gudfruktigt i Kristus Jesus att bli förföljda på något sätt. Men är det värt det? Absolut. Vi har det enda livsförvandlande budskapet som kan rädda människor in i evigheten. Vad är lite lidande i den här världen i jämförelse med evig glädje tillsammans med alla som blir räddade? Det är värt det. Det är värt att lida. Det är värt som Paulus och Silas att bli fängslade. Och det är till och med värt att dö för. Hur vänder de upp och ner på hela världen? Jo, genom evangeliets förkunnelse som människor tvingades ta ställning till. Och också du och jag, om vi ännu inte har gjort det, behöver ta ställning till evangeliet. Evigt liv och evig död står på spel. Hur ska du förhålla dig till de goda nyheterna om Jesu död och uppståndelse? Genom att vända om från din egen väg och tro på Jesus som din kung och räddare, eller genom att förkasta honom? Tiden, den är kort. Kasta inte bort ditt liv på det som inte varar, utan tro och lev med evigheten i fokus. Budskapet om Jesus har vänt upp och ner på hela världen. Vi ser genom apostlagärningarna hur det spridits från ort till ort och hur liv blir förvandlade. Vi ser genom kyrkohistorien hur evangeliet fortsatt att spridas, att förändra liv och till och med hela samhällen och nationer. Ta till exempel väckelsen under metodismen i England, där skaror av människor blev frälsta och det till och med sekulära, icke-kristna historier sagt att predikanter som John Wesley räddade England, inte andligen utan mer materiellt fysiskt. Detta under en tid av extrem alkoholism. Vi ser med spridandet av den kristna tron hur dödandet av små barn och änkor har upphört och hur allas lika värde spridits i denna värld. Vi ser hur liv efter liv förändras, vilket vi här idag kan vittna om evangeliets kraft att förändra våra liv. Våra synder är förlåtna. Vi har hopp för evigheten och ett syfte och mening med våra liv i nuet. Vi här idag, vi har samma livsförvandlande budskap som Paulus och Silas. Vi har budskapet som vänder upp och ner världen. Vi har något som är värt att leva och dö för. Vi har ett syfte som församlingens vision talar om. Vi vill lära känna Jesus och göra honom känd bland alla folk. Detta både här i Göteborg och till jordens yttersta gräns. Vi har alla många olika gåvor och talanger och just du behövs för det här syftet. Så vad väntar vi på? Låt oss be. Herre, vi tackar dig för det här livsförvandlande budskapet som har förvandlat våra hjärtan. Att vi har fått förlåtelse för våra synder. Att vi har fått hopp och att vi kommer få glädja oss i all evighet över dig. Tack för att du är uppstånden, att du dog och uppstod som skriften lovade. Att vi får tacka och tillbe dig för detta. Må du bli ärad. Hjälp oss och gör oss frimodiga att berätta om dig till en döende värld. Vi ber i Jesu namn. Amen. Vi ska nu få gensvara genom att sjunga om vår uppståndne Jesus.